en podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something dead with the engine.
And you said you can't help with that.
What the? Yeah, what is this? Tractor. What is this tractor on track?
Save my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Filip Lindfors, det är Race Week. Jag har längtat, jag har väntat, jag har tjatat, jag har hoppats, jag vet inte vad jag har gjort. Men äntligen så kan vi säga, plattan i mattan, det är Race Week.
Eller som Ferrari själva sa det, det är Race Kick, som de skrev på sin Twitter. När de skrev, la ut då ett C istället för ett V, de slant på tangenterna. It is Race Kick, skrev Ferrari på sitt officiella konto. It is Race Seek.
Men du, det kan hända den bästa, jag vet.
Ja, nej fy fan, det var riktigt bra start. Jag garvade åt mycket, för den började ju trilla runt där. När alla på sociala medier och Twitter skrev, it is race seek, race kick. Hur man nu ska uttala race seek. Det var i alla fall, jag hoppas inte det blir signifikant för Ferraris säsong. Att det ska vara en sån snubbelsäsong igen. Men ja, det är race kick week. Det är racingvecka, och när man hör det här så är det ju bara 2 dagar tills det är första fria träningen. Då båda förarna ifrån alla team ska få vara ute samtidigt i sina nya bilar. För det har de inte fått på testerna som vi kommer prata om.
Nej, det har de inte fått, va? Så jag känner att 12:30 vår tid, fredagen den 3:e, då drar igång det första träningspasset den här helgen. Annars är det ju klockan 16 när man ska ha björnkoll på, för både kval och race startar klockan 16 vår tid i Bahrain. Så att, nu är det bara ställa klockan.
Men med testningen gjord då, de här få dagarna som har varit, så är det väl ändå så att första träningen kommer vi kunna utröna mycket mer av än vad vi gjort under testerna nu i Bahrain här.
Så tester är ju, det har varit 3 testdagar i år, och tester är ju alltid väldigt, väldigt svåra att dra så väldigt mycket slutsatser av. För i det man ser är ju en sak, men det som verkligen sker kan ju mycket väl vara någonting helt annat. För vi vet ju inte, det är ju en bil per team som är ute på banan, men det vi inte vet är hur mycket bränsle de har i. Vilken typ av inställningar de har gjort. Vilken typ av program de har. Och det som vi inte heller riktigt vet, det är att vissa team har ju gjort sina race-simuleringar. Då ser man ju lite grann, då kan man jämföra varvtider, se hur de funkar med däcken och hur tiderna går av. Då kan man ju anta att bilen är fulltankad. Men alla team har ju inte gjort det. Vissa har ju bara kört typ 8-10 varv. Då får man ju liksom tänka till att så här borde det kunna vara. Och det är där som är jättesvårt när det gäller tester. Det vi egentligen enda vi kan se, det är ju om man haft mycket tid på banan eller har man inte haft det. Är tiderna konstanta eller går det mycket upp och ner? Har det varit småtrassel? Och framförallt får man ju på någonstans leta lite grann efter ögonen på de som har suttit i bilen. Där tycks man se rätt bra hur deras känsla är. Men när vi väl kommer till Bahrain och det är dags för träning på fredag, så får vi betydligt bättre känsla. Även om den första träningen alltid är lite upp och ner. Framåt den andra träningen blir det ju bättre. Och inte bara av den anledningen att det är andra träningen, utan också att den startar klockan 16. För det har varit tydligt under testerna att det är väldigt skillnad på banan under förmiddagen när det är väldigt varmt. Under eftermiddag kväll, när det är något svalare och däcken inte slits riktigt på samma sätt. Så jag tror att den andra träningen fredag eftermiddag, ska man säga någon träning, så är det den. För då kommer vi få en bättre blick av vad som kan tänkas vänta oss i kvalet och i racet.
Det är väl några grejer som man behöver säga om de här testerna. Om det är folk som har kollat på testerna första gången, så är det ju helt annorlunda vad man ser som åker ut. De åker runt med liksom skyddsställningar på. Och det är ju förvirrande, för det är de första bilderna som kommer ut på sociala medier, när man ser på Instagram eller på Twitter eller på, ja, motsvarande, så är det ju med de här stora, ja, men det ser ut som liksom staket som är liksom längst fram på bilen, längst bak på bilen, och sen den här snygga gröna färgen oftast, som gjorde vissa bilar extremt snygga. Men det är alltså med sensorer som ska känna av hur luftflödet och allt det där går, vilket jag, hur mycket jag än tänker på det, inte kan komma runt. Hur kan man räkna ut saker och ting baserat på de här små sensorerna? Vad smarta människor de är som sitter och räknar på det där.
Verkligen, så jag har fått många frågor om det där faktiskt i mejlen, om just de här sensorerna, jag brukar kalla det för mätinstrument, och de har man ju helt enkelt på för att se och mäta. Det är ju inte alla som kan se luften runt en F1-bil likt Adrian Newey, som har en förmåga att se luft som vi andra inte ser. Och det är därför som man har de här, för att mäta. Man ska ju titta att de siffror som man har fått, eller den data man har fått ifrån vindtunneln och datatesterna, stämmer överens med de siffrorna som man får på banan. För när de inte gör det, ja, då är det ju fara och färde, för då har man ju verkligen räknat fel.
Och vi ska väl komma in lite på hur det har gått för teamen här. Jag undrar om vi ska göra det i form av någon slags, ja, hur testerna såg ut och vart varje stall står inför säsongen. Men jag tänkte bara, jag kollade upp här hur många testdagar det har varit de senaste 20 åren, hela vägen bort till 2004, när det var liksom 20 plus dagar. Och det är ju, 3 dagar är ju förhållandevis pyttelite om man åker tillbaks historiskt. Så att just ha 3 dagar enbart, det är ju, ja, den som har följt sporten länge, så är det ju ingenting.
Nej, men det är det ju verkligen inte. För tittar man tillbaks runt 20 år, så hade man ju liksom fria tester. En av anledningarna till att Ferrari var så otroligt framgångsrika i början av 2000-talet var ju att dels att de hade en egen däcktillverkare. Nu är det mer enhetsdäck, det var det inte då. Och att man dessutom hade tillgång till sin egen testbana 24/7. Numera är det ju inte så. De bilarna som vi ser på banan under testerna, de har inte testats på bana tidigare, bortsett då från den här filmdagen. Utan det är alltså första gången de är ute på banan, och 3 testdagar är oerhört lite. Det är ju mindre än vad det har varit tidigare, och det gör man ju av kostnadsbesparingsskäl. Så att de här fredagarna blir ju mer och mer liksom testdagar, och man har dessutom minskat testerna som man har gjort i datorer och vindtunnel också. Så man begränsar ju allting mer och mer och mer för att spara kostnader. Jag vet att det var någon av förarna, jag kommer inte nu ihåg vem det var faktiskt. Det kanske var George Russell som föreslog att man skulle ha 2 bilar under testerna istället, för att öka möjligheten för teamen att få rätt svar. Och det förstår jag verkligen att de vill ha, för alltså 1,5 dag per förare, det är ju ingenting. Alltså, tänk att en fotbollsspelare skulle ha en försäsong som bestod liksom av typ 14 timmar på planen och resten på en träningscykel. Alltså, folk hade bara skrattat åt dem.
Just det där tycker jag är så jäkla roligt, om man jämför då med andra sporter. För att det är ju så himla unikt att man bara får ett par dagar på sig, eller ett par timmar liksom, på sig att träna. De här testdagarna, de var 12 stycken mellan 2008 och 2015. Sen gick de ner till 8 mellan 2016 och 2019. Och sen var det 6 2020, 3 dagar 2021. Sen ökade man på lite förra året och sen gick tillbaka till 3 dagar nu i år. Men just precis som du säger, alltså vilken rolig syn det skulle vara om man bara lät ett helt fotbollslag. De får bara 3 dagar på sig och träna på gräs. Annars måste all annan träning vara liksom individuell utan boll på hela försäsongen.
Alltså de springer så det räcker redan nu och tycker det är urtrist. Och hur skulle det här vara? Det är hockeylag liksom. Som börjar köra isträning i augusti, nej.
Nej, det är helt otroligt. Men om vi kollar på testerna då. Då vill man ju prata, det sa vi förra veckan, att man vill ju prata om data och inte tid som det är många andra gånger. Och då har jag här flest genomförda varv av alla teams framför mig på pre-season testing. Vill du veta?
Alltså, jag har ju faktiskt koll på det där, men våra lyssnare kanske vill ha.
Vill ni veta utan att kunna svara? De som gjorde minst varv var McLaren med Piastri och Norris. De gjorde bara 312 varv under hela helgen. Bara för att få en förståelse om hur många varv de har kört, alltså att de har kört färst varv, minst varv, 312, så Alfa Tauri har kört flest varv, de har kört 456 varv under de här testdagarna. Nu vill jag höra vad du tänker om McLaren, som inte har sett bra ut.
Nej, alltså att Lando Norris snår en hand i en vägg, det kan ju betyda allt möjligt, från ett förlorat vad till att han inte fick rätt sak till lunch liksom. Så den behöver jag inte lägga för mycket i värderingen. Däremot så tycker jag att det ser oroväckande ut när man ser bilen på banan, för den ser inte välbalanserad ut. De signaler som kommer är att den har ett större luftmotstånd än tidigare. Nya teamchefen Andreas Stella, han har inte heller varit helt positiv i sina citat eller uttalanden efteråt, utan han har också sagt att de har tagit ett steg tillbaka och inte utvecklat bilen tillräckligt snabbt. Även Zac Brown säger att de inte har nått de här viktiga utvecklingsmålen som man har haft, och där aerodynamiken inte riktigt stämmer. Så att McLaren känns som att de har tappat från topp 4-5 någonstans ner till 8-9. Kan tänka mig att det finns en risk att McLaren är en av de bilarna som försvinner i Q1. Om de nu inte lyckas göra jättemycket här fram till fredag. För det pågår ju ett arbete även om inte bilarna är på banan.
Mm. Och just att de körde minst antal varv, 312. Och föraruppställningen inför i år är ju, som vi har koll på nu efter den stora kontroversen, Oscar Piastri och Lando Norris, där det kommer vara så att Lando Norris är ju super första förare där. Piastri fick köra flest varv av de båda, 170 mot Norris 142. De var inte långsammast. Alltså, nu när vi kommer prata om den här teamen, så ska man väl säga att alla gånger vi uttalar oss om tider så är ju det med brasklappen. Man ska inte säga så mycket om tiderna på testhelgerna och inför säsongen. För att just det där som du sa precis innan, att det finns så mycket som spelar in kring hur snabbt de kör. Men det är vad vi har, så vi måste ju på något sätt radda upp vilka som har kört snabbast och vilka som har kört långsammast och sådär. McLaren körde minst antal varv, men de var åttonde snabbaste team efter att alla tester var gjorda, och den tiden var det Norris som satte av de båda. Men ja, det såg ju inte alls bra ut för McLaren. Inför säsongen då, vi kan inte ha för höga förväntningar på McLaren då första helgen.
Nej, men jag tycker inte man ska ha det, utan McLaren känns ju som att de har haft en jobbig vinter. De har inte riktigt fått ordning på det som man har velat kring bilen, och det är oroväckande att se, oavsett tider eller inte. Det var många andra saker under testerna med, alltså uttalanden i bilen på banan och så vidare, som har gjort att nej, de har inte övertygat. Sen kan det hända saker, men grejen är ju det att alla går ju ofta framåt, så att ett litet steg bakåt kan bli ett stort fall. Men vi får ju se när vi hamnar i Bahrain och det är dags för tävlingshelg, men jag är inte övertygad.
Jag ska säga att om man jämför förra årets test och årets test, vilket jag har här, skillnaden med i alla teams, så alla team har förbättrat sig från förra årets träning, när det var då de här sprillans nya bilarna under det här nya reglementet. McLaren var det team som förbättrade sig tredje minst. Det sämsta teamet som vi kommer komma till är Alpine, som faktiskt körde långsammare än förra året. Sen är det Haas och sen är det McLaren. McLaren körde ungefär en sekund snabbare på testerna mot vad de gjorde i år. Annars har alla andra team förbättrat sig, alltså olika mycket. Och det blir ju intressant när man då kollar på den här och ser att alla har kört bättre utom Alpine, som körde långsammare under testerna. Men de har en liten speciell testhelg att snacka om, men det tar vi när vi kommer dit. McLaren alltså trea från slutet när det kom där. och tredje snabbaste varvet. Vi snackar ju liksom hundradelar och tusendelar när vi jämför alla team liksom. Men ja, det är väl McLaren då. Det är inte jättemycket mer att snacka om dem kanske. 312 varv, åttonde snabbaste tid. Ser inte så bra ut. Och om vi då går vidare till nästa team, och då tar vi det i den ordningen som vi började, genomförda varv. Näst minst, alltså nionde i genomförda varv, 353 på Alpin, som verkligen delade upp jämnt mellan Ocon och Gasly där. Ocon fick köra 178 varv och Gasly fick köra 175 varv under den här helgen. Och som nämnt då, att Alpin körde långsammast av alla, och de körde långsammare än vad de själva gjorde förra året på testerna.
Jag tycker att Alpin är kanske det teamet som är svårast att rangordna och säga varken bu eller bä. Det man kan säga är att Pierre Gasly har ju varit väldigt, väldigt positiv. Om det beror på att han har bytt team och haft hela sin tidigare karriär i något av Red Bulls team, och att han nu vill tala om då liksom att det här är en kanongrej och vara positiv. Om det är det som är anledningen till det, eller om det är så att han faktiskt känner sig mer bekväm i bilen, att bilen känns bra, och att Alpin har sysslat med något annat under testerna där man inte brytt sig om tiderna, därför att de har haft så pass gott självförtroende i det de gör. Därför är det väldigt, väldigt svårt här att tala om faktiskt. Det känns som att det här är en bil som inte har visat upp sin egentliga potential. Vi vet ju att de hade enorma problem med tillförlitligheten i fjol. Vad bröt Alonso? Var det en fjärdedel av alla lopp han körde som han hade problem med tillförlitligheten? Jag tror att det var något sånt. Och Renault har jobbat med den här vattenpumpen som han hade sådana problem med i motorn i fjol. Så att de har ju säkerligen tagit steg. Men vad är anledningen till att de i sånt fall inte visade upp sin ordentliga potential? Den kan man fråga sig.
Mm. Det är ju några intressanta punkter när man kommer till Alpin här. De körde näst minst varv, de var långsammast och de var långsammare än de själva var. Gasly var den som genomförde det snabbaste varvet av de båda. Men alla, om man har däcken då, så är ju de kategoriserade från C1, C2, C3, C4, C5. Och det är ju alltså C1 är hårda däck, C5 är mjuka däck. Och det brukar ju vara så att de mjukaste däcken är de snabbaste. Alpin, alltså alla andra team körde ju på C4 och C5. Eller inte alla, men de flesta team körde i alla fall på C4. Vissa team körde på C5, de mjukaste däcken. Alpin körde varken på C4 eller C5. Någon av dem. De gjorde ingen race-simulering. Och de har liksom varit, de som har gjort intervjuer i Alpin-teamet kring de här helgerna, de har liksom varit, de har varit liksom hemligt, de har haft ett hemligt bra självförtroende som inte återspeglar hur de har kört. Och de har även nämnt att de kommer ha en synlig uppdatering inför den riktiga helgen.
Mm.
Och då tänker man ju bara så här, jaha, men va? Va?
Man får lite så här Braun GP-vibbar som Ross Brauns gamla team som 2009 kom och körde skjortan av alla andra team och till slut också vann en VM-titel när de håller på det här sättet. För att grejen är att de har inte ens pumpat väg bränslet och gjort någon kvalsimulering heller. Utan det känns som att nej, det kommer någonting till första racet. Otmar Safnauer är väldigt, väldigt nöjd. Det finns väl någonting där, men frågan är väl snarare hur bra är det? Jag vet inte.
Och frågan är också, hur attans kan de veta att det kommer vara så mycket bättre än vad det är nu när de testar? Och varför kommer uppdateringen så pass sent att de inte kan köra ut den inför testningarna? Och att den ska komma när racet börjar. Men alla teamen pratar ju hela tiden om att ja, det här är liksom det ultimata teamschacket när det handlar om att man ska köra och få in sin data och man ska inte visa sina unique selling points eller sina specialare för de andra teamen.
Nej, men
och att man då uttalar sig om att vi kommer ha en synlig uppdatering redan inför första helgen.
Ja, man ligger väl antagligen sent. Man vill ju ha klart det så sent som möjligt och så tydligt som möjligt. Det kanske är att det här är någonting helt fantastiskt. Alltså jag vet inte, det är jättesvårt att säga. Jag kan inte riktigt sätta fingret på Alpin, känner jag. Jag känns mer så här som jag är oroad över deras förarduo. För den tror jag inte kommer att hålla hela säsongen. Jag tror inte de kommer att klara av att hantera varandra. Men när det gäller bilen och hur bra eller inte bra den är, så har jag tagit 17, 0 och ingenting att ta på. Så här sandbagging utan dess like.
Och det gör ju att man är så himla spänd och taggad på Alpin. För om man kollar bara på siffrorna så tänker man aj, 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 stackars Alpin, det här kommer inte bli bra. De kommer ju vara råsist och sämst om det ser ut så här. Men sen när man får höra de här intervjuerna och det är då hemliga självförtroendet som de har, så blir man ju, man blir ju riktigt taggad på att veta vad det är. Och man känner ju vad roligt det är att de gör så här i jämförelse med alla andra.
Ja, nej, men det är alltid så att man får ju inte reda på någonting. Oavsett hur många eller hur få testdagar egentligen är, så vet man ingenting förrän det är dags för kval i det första racet. Och det är samma sak i år. Och det är bara roligt.
Vi hoppar vidare till det teamet som genomförde 387 varv. Och de här är alltså åttonde team i genomförda varv. Och här har ju ändå hänt grejer i Aston Martin. Och det började ju redan en timme efter att vi hade släppt förra podden, eller att vi hade spelat in förra podden, som vanligt när vi satt och pratade om alla team. Sen så kom det nyheten att Lance Stroll hade varit med i en minor bike incident och därför inte skulle komma och köra testerna. Och då har vi istället fått se Drugovic, F2-vinnaren, sitta i den här bilen.
Ja, och Fernando Alonso. Och
ja,
den tycker jag har varit intressant. För någonstans, han var pigg första dagen. Otroligt snabb. Han har sett, alltså hans race-simuleringar såg riktigt, riktigt bra ut. Så att faktum att Stroll är borta, ja, vi vet fortfarande inte om han är tillbaks till premiären. Är inte han tillbaks där, så är det ju Filipe Drugovic som kör den. Men Aston Martin tycker jag känns som testets stora överraskning. Alltså han var ju, Alonso var hack i häl på Verstappen under den första dagen, och han imponerade i de här konstanta tiderna under race-simuleringen, och det kändes inte som att det var någon större däckslitage heller att prata om. Så det där känns lite spännande faktiskt.
Mm. Ja, det är ju en hel del just Aston Martin känns ju, alltså om jag liksom får utgå från mig själv, så är jag ju mest nyfiken på Alpin på grund av det här hemlighetsmakeriet. Sen är det ju Aston Martin för att det är så många olika parametrar här. Vi har Lance Stroll som då har ramlat på cykeln. Man vet inte vad det är han har gjort, om han har brutit handlederna eller om det är nyckelbenet eller om han har skrapsår på hakan. Är det nyckelben så kan jag tala av egen erfarenhet. Det är ju inte det mest fantastiska man kan uppleva skademässigt. Jag låg ju liksom i en månad och käkade morfin när jag bröt mitt nyckelben. Så jag kan inte fatta någonstans om det är så att Stroll har brutit nyckelbenet och ska sätta sig i en bil en vecka senare.
Fast å andra sidan, jag är ju MotoGP-förarna, det är lite titt som tätt. Så att det kanske är skillnad på smärtnivå där, Filip.
De har bättre knark. Men Aston Martin har ju också sagt att Drugovic kommer vara den som kör, men vi vill också ge Lance Stroll alla möjliga chanser att hinna komma tillbaka och sätta sig i den där stolen. Och det som också är intressant, det är att de är det teamet, Aston Martin, som är det som förbättrat sig näst största förbättringen. De körde 2,3 sekunder, nästan 2,4 sekunder snabbare än vad de gjorde förra året. Och då, med det sagt, så har ju alla teams förutom Alpin då förbättrat sig. Aston Martin är det som har förbättrat sig näst mest av alla.
Men då måste du komma ihåg att i fjol, i början av säsongen, så var det ju en sköldpadda som kvaddade runt där. Det tog ju en evighet, både för Lance Stroll och Nico Hülkenberg under de första loppen, alltså den tycker jag jämförelsen haltar lite eftersom den var så himla dålig. Sen har ju den bilen utvecklats ju oerhört mycket under förra säsongen, och den har ju gått mer och mer mot Red Bull i sitt utseende och sin design. Så att jag tror ju att det finns ju, jag menar, de hade ju verkligen potential att hämta. Så att det har säkerligen klivit och blivit allt bättre, och det verkar som att stallet är oerhört nöjda med Fernando Alonso, och han och hans erfarenhet av att köra olika typer av bilar under olika tidsperioder av Formel 1. Jag menar, han debuterade redan 2001. han är erkänt duktig på att liksom vara med och till och med skruva på bilen. Han känner och han ser saker. Så där kan han ju också ha haft en bidragande orsak till, eller kan han vara en bidragande orsak till att det har gått lite snabbare med utvecklingen här. Det blir spännande att se, tycker jag.
Ja, och då om man pratar om att Alonso har den ultimata erfarenheten, så har ju Drugovic den ultimata icke-erfarenheten. Att han då kommer som den mest erfarna av alla och ska då köra tillsammans med någon som aldrig ens har kört. För det blev ju så att Drugovic var den som körde otroligtvis då, enligt alla experter och sådana rapporter. Så lutar det åt att det blir Drugovic och Alonso som kör. Men det är ju också intressant att förra året var det ju samma story för dem. Då var det ju Vettel som var out med covid, va? Inför första racet, när de då ringde in Nico Hulken. Och att de är i samma läge igen är ju intressant, va? Det som också är intressant är att alla, inklusive du, är så höga på Aston Martin och liksom alla är peppade på dem. Men om man kollar snabbaste tid då, återigen med vetskapen om att tider är vad de är, men det är vad vi har att gå på, så är de fyra från slutet på sin snabbaste tid. Något som Alonso var den som satte. Men ändå är det så många som pratar om att Aston Martin ser så himla, himla fantastiskt ut.
Ja, men man får titta också lite grann på här. Alonso satte ju, tittar man på första testdagen, så var han bara 300 delar efter Verstappen. Sen kan man ju ha haft annorlunda program efter det. Och det jag framförallt tittar på här, så är ju den konstant. Alltså han var så himla jämn i sitt sätt att köra. Han tappade nästan ingenting. Vissa andra tappade ju väldigt, väldigt mycket tid efter ett par varv, för att däcken slet så himla mycket, och det gjorde inte han. Och det tycker jag är någonting som är spännande. Sen så är det väl alltid så, Alonso, ja, men det är väl lite en viss gloria kring honom ändå. Man vet ju liksom att med Fernando Alonso så vet man lite grann vad man får. Man får ju någon som är otroligt sugen på att köra bil, som tar poäng när bilen håller, men också någon som är oerhört tjurig om han inte får som han vill. Och i det här konceptet, så jag vet inte, någonstans, jag kan naturligtvis ligga helt fel, men det finns någonting i detta som känns väldigt spännande.
Ja, jag håller med. För om det är någon som ni har sett göra försäsongstester, så är det ju Alonso också. Så alla experter som har sett F1 genom alla år, de har ju liksom data att ta av när det kommer till Fernando Alonso. Något mer inför den här säsongen? Vad tror du då, Anna, om första racet här då med uppsättningen i Aston Martin?
Alltså, vi vet ju inte, det är ju helt omöjligt, eftersom vi inte vet vad det är som har hänt med Lance Stroll, så har vi ju ingen aning. Men jag sätter mina pengar på att oavsett vem det är som sitter i den andra bilen, så kommer Alonso vara den som är snabbast i det teamet.
Ja, det blir ju spännande att se, men det man ska ha med sig då, om det nu blir Drugovic, så är det ju han som har vunnit F2 alltså, om det är så att Lance Stroll har brutna handleder eller skrapsår på hakan som han har ett bamseplåster på. Så han har ju tävlingskapaciteten och racefarten som förare och sådär. Men sen är det ju som alla säger, att det är sån stor skillnad på F3, F2 och när man väl kommer upp till Formel 1, att det är sån stor skillnad. Och då tänker man att det kanske spelar roll med erfarenheten, va? Ska vi gå vidare?
Ja, men det tycker jag.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då tar vi nästa team på antal genomförda varv, som är Mercedes, som körde 398 8 varv med Hamilton som genomförde 220 och Russell som körde 178 varv. Och de placerar sig alltså näst snabbast av alla varv som kördes. Och det är då i Mercedes och Hamilton som körde det snabbaste varvet för dem. Och det är bara några hundradelar långsammare än Red Bull som var snabbast.
Ja, men det som jag tycker ändå att det känns lite oroande faktiskt från Mercedes sida, för de tappade massor med tid med George Russell. De fick hydraulikproblem om jag inte minns helt fel. En och en halv timme tappade man på det. Och rapporterna säger att det var lite krismöten i teamet efteråt. Man fick jobba nattskift för att få ordning på detta, och det var inte alls, även om den här porpoisingen verkar ha blivit betydligt bättre, så
inte borta än, va?
Jag säger betydligt bättre. Ja. Så verkar det som att det finns en del problem som man faktiskt tagit med sig från förra säsongen till den här säsongen. Problem som man trodde att man skulle ha löst. Men som Toto Wolff nu i sina medierunder har sagt att ja, nej, vi får vänta 3, 4, 5, kanske 6 lopp in på säsongen innan vi löst det här. Och det tycker jag känns oroväckande för Mercedes del. Sen vet ju vi att det där är ju ett team som är duktig på struktur och hitta lösningar och inte ge sig. Men man kan ju liksom inte starta en kilometer efter de konkurrenter som man vill slåss med och tro att man ska hinna i kapp. Inte ens om det är 23 lopp.
Och precis på samma sätt som det var förra året, när det var såna extrema problem under, ja, men typ hela säsongen. Det dröjde ju hur lång tid som helst innan de fick ordning på det där. Och om det nu är andra problem, så är det ju mardröm igen för Mercedes att komma in i säsongen med en bil som man inte känner sig helt 100% med. Och då tänker man så här, förtroendet från Hamilton mot sina arbetsgivare, eller vad man nu kallar dem. De har ändå förbättrat sig lite mer än 2 sekunder, det teamet från 1-2-3, med fjärde team som har förbättrat sig, eller bäst förbättring jämfört med testarna förra
året. Jag tycker inte, i det här fallet tycker inte jag den siffran säger ett jota, om du får ursäkta.
Det gör det väl inte i något fall egentligen. Nej, men jag kommer fortsätta repetera det.
Ja, men i det här fallet tycker jag säger extremt lite, därför att Mercedes hade såna otroliga problem förra året, och en stor del av deras utmaning handlar ju om att så fort de har löst ett problem så har de hittat ett nytt. För att de har liksom inte hittat roten till det onda. De kommer inte, utan varje gång, det är som så här Pandoras box, för varje paket de öppnar så finns det ett nytt paket att öppna, och så finns det ett nytt paket att öppna. Så de kommer inte till grunden. Och det där är det som känns tveksamt. För att när man ska köra Formel 1, en Formel 1-bil ska du ju köra på gränsen. Och som förare måste du ha förtroende för bilen så att du vågar köra den på gränsen och vet vad som händer. Du måste veta att gör jag så här så händer det här. Gör jag så här så händer det här. Och problematiken i det här fallet när det gäller Mercedes, det är ju att de inte vet. Förarna vet ju inte vad som händer om de gör en sak. Och det är därför som, och då famlar man till slut i blindo liksom, i alla inställningar och i det jobb man gör. Då spelar det ingen roll hur erfaren du är. Som exempelvis då Lewis Hamilton som har tävlat i Formel 1 sedan 2007. Om han inte kan lita på sin bil, så har han ju väldigt, väldigt svårt att utveckla den och göra den snabbare. Det är ett problem.
Och på samma sätt då, om han inte kan lita på sina mekaniker och ingenjörer, att de får bukt med problemen. För att det var ju en hel säsong förra året när de visste klart och tydligt, det här är vårt största problem, vi måste få ordning på det. De körde vecka efter vecka och fick aldrig ordning på det. Och nu har de gått då en hel säsong med racer och fria träningar inför varje helg, ny bil, och det är fortfarande så att det känns inte som att förarna kan lita på att om ett problem dyker upp så löser ingenjörerna så snabbt.
Nej, för att när ett problem dyker upp så löser man det problemet, så dyker det genast upp ett annat problem. Det är roten till det onda, var är den? Det är ju som en konstant tandvärk hela säsongen.
Och Toto Wolff får vänja sig vid att sitta i sin ovana roll som inte toppteam och ledande. Att han fick lära sig förra året hur det kändes att vara jagare, hunter, jäga, att vara jagande team, och nu får han som det verkar då, allt vad det verkar, fortsätta i samma sits, eller hur?
Det blir spännande att se var de ligger, som ni säger igen, vi vet inte förrän vi kommer till kvalet exakt var de ligger, men det känns ändå så att känslan är att de har en bit kvar, en ganska bra bit kvar. Vi ser frustrationen i Toto Wolffs ögon och uttryck så fort han möter media. Så att det finns någonting kvar här att jobba med, och det blir spännande att se vad det tar vägen. Samtidigt, det är 23 lopp i år. Det kan hända väldigt mycket.
Bilen är snygg i alla fall. Står jag fast vid efter att ha sett den med liksom stödhjulsstaketet. Alfa Romeo genomförde 401 varv. Det var ett par varv fler än Mercedes. Det var 202 varv på Bottas och det var 199 varv på vår kines Jan Yu Zhu. Och de är då sexa i antal genomförda varv. Men det här var också ett team som verkade må bra som det ser ut nu.
Men jag tycker
tredje snabbast av alla.
Ja, men de såg ju bra ut, framförallt så gav Bottas flera positiva kommentarer kring att bilen känns stabilare, att den är mer välbalanserad än vad den var förra året. Och tittar vi på förra säsongen så var ju Alfa Romeo riktigt, riktigt bra under den första halvan. Det var ju då som Bottas, framförallt Bottas, tog de poäng som gjorde att laget eller teamet gjorde sitt bästa mästerskap på 10 år. Han tog väl 49 av 56 poäng, och det var ju bara några enstaka av de pinnarna som dök upp faktiskt efter sommaruppehållet, eller efter halvårsskiftet i alla fall. Så att de kör väl på sin vana trogen då, får vi hoppas.
Och utan en Fred Vasseur som har lämnat, och med en horisont i framtiden som är väldigt suddig kring hur det ligger till där, man inte riktigt vet när man går in i de här åren när Audi ska in och ta över det där Sauber-teamet, så är det ju ändå intressant att de ser så fina ut. Det var Bottas som körde det snabbaste varvet sett över hela helgen. Dag två så var Joe snabbast av alla, och det fick väl folk att lyfta på ögonbrynen lite grann. Men ja, jag vet, Anna, återigen, man ska ha ett varningens finger med att det kanske var han som testade race-simuleringen medan de andra testade något annat. Så är det, men faktan visar på att så var det. Han var snabbast av alla, och han då som rookie har även ett år i bagaget av körning.
Ja, men han gjorde ju ingen dålig säsong i fjol, Joe. Tycker jag inte. Så att, det blir spännande att se vart de landar.
Vi går vidare till nästa team då på genomförda varv. Då är vi på femma. Det var Red Bull som lät sina förare köra nästan exakt lika mycket. 413 varv totalt, 209 på Perez, 204 på Verstappen. De hade varsin dag där och så delar de på mitten dagen. Och Red Bull då, såklart, känns det som att man kan säga snabbast av alla. Perez var snabbast av förarna i Red Bull, och ingen annan hade något att säga emot. Och det som det pratas om nu, det är ju att de gasar på Red Bull.
Ja, så Max Verstappen sa ju också att det finns väldigt mycket mer potential i den här bilen som de inte har fått ut än i den här RB19. Och med tanke på det försprång de hade i fjol, så hade det varit märkligt om de inte hade i alla fall börjat på samma försprång i år. Och de har ju naturligtvis också utvecklats. Så att de har ju inte Adrian Newey som är designen bakom den här bilen för inte. Liksom. Han är ju en av de bästa konstruktörerna och designers som någonsin har funnits inom Formel 1. Så att jag räknar kallt med att den här bilen är riktigt, riktigt vass. Däremot så finns det kanske andra saker som gör att man kan tänka till att de kanske inte är lika överlägsna som de var förra året när de vann 17 av 22 lopp som team.
Mm. Om man kollar på hur testresultaten var, så var ju då Perez, han var ju snabbast av alla, och den tiden satte han på sista dagen. Verstappen är inte med där på topp 9 av de som har kört igenom snabbast på testerna här. Och om man jämför Sergio Perez tid 1:30:305, om man jämför det med kvalet i Bahrain förra året, så är det snabbare än Charles Leclerc som tog pole på 1:30:558. Och men det tycker jag ändå är lite sant på testerna redan.
Ja, men jag tycker inte det är så konstigt. För att när vi kom till första helgen förra året så var det ju med ett helt nytt reglemente, helt nya typer av bilar. Och Formel 1 står ju aldrig stilla. Det har ju hänt oerhört mycket under det förra året som vi var med. Så alltså Red Bull har ju sällan, om man ser historiskt, har de sällan varit så där vansinnigt bra under inledningen av året. Utan de har ju utvecklats under året och framförallt till den sista halvan av säsongen har ju de historiskt sett tagit stora kliv. Så att har de bara byggt vidare på det de har haft så ska de ju ha det försprånget och vara betydligt snabbare än vad de var i fjol.
Men med det sagt så är det, känns det som att det är klart och tydligt att det kommer gå ganska mycket snabbare generellt sett under hela säsongen. Om det här är vart vi står nu och vart man stod när kvalet började förra året och bilarna utvecklades under hela året och nu är det nya bilar och sen kommer de fortsätta gå snabbare och snabbare. Men det känns som att det kommer bli mycket snabbare varvtider sett genom hela säsongen om man redan nu är så pass snabba.
Jag håller med.
Och det var som sagt, det var Perre som satte snabbaste varv. Verstappen syntes inte till där, men vi kan ju väl lita blint på att det är Verstappen som kommer köra snabbast när det börjar närma sig. Det som var lite kul att tänka på är ju att förra året så hade ju Red Bull en bil där båda gav upp när det närmade sig målgång i första racet. Där först Verstappens bil av och sen när motorn lade på Perres bil.
Ja, men det var som sagt förra året, nytt reglemente, och sen den usla starten så hämtade de ju hem det med rejäla marginaler.
Ja. I teamet som genomförde fjärde flest varv så är det Haas och de gamla lumpapolarna Nico Hulkenberg och Kevin Magnussen som körde 414 varv. Magnussen var den som fick köra flest, 218. Hulkenberg fick köra 196. Och de här två lumpapolarna, de ser inte helt fruktansvärda ut. Magnussen var den som körde snabbast, de var sjätte snabbast av alla.
Jag tror ju inte att det kanske är, alltså i fjol så var ju Haas bil väldigt snabb i kvalen och sen så dalar den ju rejält under racen. Nu så såg den väl kanske också helt okej snabb ut med tanke på den snabbaste tiden då av Magnussen där, men sen får vi se vad de har lyckats lösa för att få ihop ett bättre race. De kommer väl klara sig något bättre om de har en förare in till Magnussen som inte gör...
Säg det!
Som inte kraschar sitt material under första halvan av säsongen, konstant.
Ja, för han har vi inte fått se röken av, även om det tisslades och tasslades om att Mick Schumacher kanske skulle vara den som skulle få ersätta Stroll. Det har varit lite snack om lite olika förare där. Men Haas, en annan grej som man har upptäckt inför testerna, det är att de har minskat antal platser i, vad heter det Anna, där ingenjörerna sitter i depårakan med sina datorer. Alla teamen har ju jättelånga med 10 platser i varje, men Haas, de har en pytteliten box nu med bara 3 platser, och Günther Steiner hävdar att det ska spara dem $250,000 att ha ett mindre depå crew. Vad heter det jag söker efter?
Alltså du pratar väl om pit wall, eller hur?
Depåväggen. Ja,
jag brukar säga depådesk brukar jag säga. Det känns lite mer tidningsmässigt.
Ja. Men den jag pratar om.
Ja, du. Är det där han ska spara sina pengar?
Och lägga på bilen istället.
Ja, det är väl bra om han lägger pengarna på bilen istället. Men någonstans så... Alltså, jag har tappat lite känslan för denna skrikiga man. Jag vet inte. Jag är inte helt övertygad.
Ja, jag tycker att det är spännande ändå med att de gör det där. För att om man jämför då, jag har sett några bilder där de har bara haft alla teams ovanpå varandra bara. Och det ser ju så himla litet ut, och så skämtade Günther Steiner om att han hade en enmans depå-wall också. Där han skulle sitta ensam.
Han vill vara ensam, tänker jag. Han skulle nog verkligen vilja ha det så. Att han är där och han tar besluten, men frågan om det blir så mycket bättre.
Ja, men just att de pengarna, att det faktiskt finns pengar att spara på där som ska läggas på bilen, och att då med den här nya sponsorn, att man har hört att det ska kunna vara så att de kan närma sig pengataket, alltså budgettaket, för de har ju varit det teamet som haft minst pesos att spendera. Men nu att de ska kunna närma sig lite mer. Och att de ändå har då två rutinerade förare. Man vet att Magnussen gjorde det bra väldigt många gånger förra året innan bilen gav upp. Och ja, Hulken är svårt att placera känslomässigt.
Ja, alltså det är ju ändå tre säsonger sedan Nico Hulkenberg körde full säsong i F1. Det har ju hänt en liten... Han sa själv nu att ja, men ge mig ett par racehelger så är jag där på max igen. Alltså ibland så känns det för mig som att Haas är lite grann, alltså det är mycket väsen för ingenting liksom. Vi får se, jag känner lite grann, vi får se vad den här, på tyska säger man Wundertüte, alltså ungefär som en ja men liksom, det kan vara liksom en påse fylld med allt möjligt. Det kan lika gärna vara fylld med guldpengar som den är fylld med luft. Och i nuläget så känner jag, vi får se lite grann vad den här påsen innehåller.
Wundertüte.
Wundertüte, mm.
Önsketuta, Wundertüte.
Ja, inte tuta, utan tute är ju påse.
Tuta, enkelt. För mig blir det tuta, Wundertüte. Undrar hur en Wundertüte låter?
Ja, det beror nog på vad den innehåller. Är det Günther Steiner så kanske den är fylld av svordomar, vem vet?
Ja, det får man väl baske mig räkna med att det är så. Vi går vidare till Ferrari som genomförde 416 varv. Sainz körde 217 av dem, 199 på Leclerc. Och placerade sig 4 och 5 i snabbast genomförda varv med Leclerc som körde lite snabbare än Sainz i deras SF23 eller vad det nu heter, Ferrari va?
Mm, precis. Det som jag kan tycka... är lite knepigt där. Vad jag såg kunde jag inte uppfatta någon form av race-simulering, utan man körde liksom ett 10-12 varv så där, och sen så var man in och bytte igen eller i depå. Det som var lite oroväckande där var att man tappade väldigt, väldigt mycket fart i slutet av de här längre stinterna. Nu gjorde man det, de här stinterna, när det var förhållandevis varmt ute. Vi vet ju inte hur mycket bränsle de här bilarna hade ombord. Ingen aning. Vi vet att det var varmt ute. Det påverkar däckslitaget. Det som då är lite oroande är ju hur mycket däck äter den här bilen egentligen. Hur ser däckslitaget ut? Det som kanske kan vara en fördel för Ferrari är ju att de här första racen under säsongen faktiskt går på kvällstid. Det är ingen strålande sol, varken i Bahrain eller i Saudiarabien. Kanske kan det hjälpa dem lite, men för att man såg att de låg närmare Ferraris tider, eller närmare Red Bulls tider under eftermiddagen. Men det som är lite sådär frågetecken, som jag ser det, är i alla fall det här med däckslitaget.
Och det var ju en sån grej som var genomgående förra året också, att de hade mer downforce och därför drog det mer på däcken, vilket gjorde att när det ska köras långa lopp i värme så har de det svårare. Och deras bil såg ju bra ut förra året vid den här tiden, och det var mycket snack om det. Nu åkte de igenom utan jättemycket märkvärdiga saker. De förbättrade sig 1,38 sekunder och var 4 från botten i förbättring. Jag vet inte riktigt om Ferrari. Det var inga mirakel och inga utropstecken som var superstora. Det är mer som du säger, det här med däcken blir ju spännande att följa helt enkelt hur det ligger till. De är i alla fall jämna som vanligt, Leclerc och Sainz, som det verkar. Det är inte så att den ena ser otroligt mycket bättre ut än den andra, även om Leclerc var den som tydligt var bäst förra året. Nu är det bara två stall kvar. Och de som körde näst flest varv var Williams som körde 439 med den nya Logan Sargeant som körde 229 varv och med thai-briten Alex Albon som körde 210. Och de är det team, Williams, som har förbättrat sig mest jämfört med förra året. Av alla team som körde testerna förra året och i år så förbättrade de sig mest, och det var 2,3 2, 3, 7, 8 sekunder.
Ja, men vad hjälper det när man är så fruktansvärt långt bakom från början?
Ja, trots att de förbättrar sig mest så är de fortfarande näst långsammast, och de som endast var det team som var långsammare var ju Alpine då, som som sket i allt.
Ja, nej, men så jag tänker att de där kommer nog tyvärr, Williams, det är ett klassiskt team. Jag gillar ljudet av Williams på något sätt, med tanke på den historia som det stallet har. Men jag tror att James Bowles, som nu har klivit in där som ny stallchef från Mercedes, har väldigt, väldigt mycket att jobba med. Och steg ett måste vi kanske vara att ta fler än de där 8 poängen man tog förra året.
Ja, och att ha in en ny rookie är ju liksom ingen garanti för att det ska liksom bli jättemycket bättre. Även om man såg att när Alex Albon kom in fanns det ändå ibland ordning på det där stallet. Det finns ju poäng att plocka.
Ja, det gör det. Men det är ju bara 10 bilar som tar poäng. Och det är 20 stycken med i fältet. Så att det är ganska tufft. Och vi pratar om rookien och Logan Sargeant. Han är ju amerikan. Han gjorde ett väldigt bra jobb i Formel 2 förra året. Och han flyttades upp 1 år tidigare än vad Williams egentligen hade tänkt med. Men frågan är om inte han har fått den här platsen lite grann kanske. För att det är USA. Det är 3 lopp i USA nästa år. Det är också amerikanska pengar i det där teamet, så att det finns en liten annan anledning än ren prestation kanske. Man förhoppningsvis så har man väl en plan för.
Jänkarna ska ha något att hålla på i Vegas och i Miami och i Austin.
Kanske lite så.
Och då är det bara ett team kvar, och av en tillfällighet då så är det väl det teamet som det har pratats mest om. Alfa Tauri, som körde 456 varv med vår vän Nyck, N-Y-C-K, De Freish, som körde 246 varv, och Yuki Tsunoda på 210 varv. Och det här teamet är nu till salu.
Ja, det pratas om det i Tyskland i alla fall, därför att Red Bull har ju ny styrning efter det att Dietrich Mateschitz gick bort i höstas. Och som läget är nu så kom alltså Alfa Tauri näst sist i konstruktörsmästerskapet i fjol. Det betyder ju att man fick ju mindre pengar in än vad man fick året innan. Jag tror att det skulle handla någonstans om 100 miljoner dollar. Och man har sin fabrik i Italien. Man har också en del i England. Och det här kostar ju väldigt mycket pengar. Och när man gör en omstrukturering och tittar över kostnader hit och dit, så är det ibland så att man vill effektivisera och smarta upp saker. Och ett team som då inte drar in pengar, men kostar pengar och har faciliteter på olika håll och kanter, är ju tveksamt om man kan ha det i en business. Så att det är väl den frågan just nu som det handlar om. Är det så att Red Bull ska behålla Alfa Tauri? Ska man då i sånt fall flytta det till Storbritannien, så man har en närmare Milton Keynes där Red Bull är, så man kan jobba tillsammans och bli effektivare? Eller är det ett bättre affärsmässigt beslut att sälja teamet?
Och det där är ju superintressant, för att det är ju många som liksom funderar på hur det går till. Är det samma pengar? Varför är inte Alfa Tauri bättre om Red Bull är så tydligt överlägsna som de har varit? Men det är ju liksom två helt olika team som jobbar. De är på olika platser. Och Red Bull har ju de senaste åren inte fått ut så mycket av det där samarbetet. Man hade Alex Albon uppe som testade. Man hade Gasly som var uppe och testade. Ingen av dem fick fortsätta. Båda fick sticka åt helvete, så att säga. Och det känns ju ganska långt bort att Yuki Tsunoda ska få en plats i Red Bull om det skulle vara så att Perez slutar efter säsongen. Liksom. Så det är ju inte det här, det är inte det här systemet som man tänker farma lag och plockas upp och plockas ner. Liksom.
Nej, så är det ju inte. Och Tsunoda, han backas ju av Honda, som nu är tillbaka som motortillverkare för Red Bull och Alfa Tauri i år. Men från och med 2026, som vi har pratat om tidigare, så kommer ju Ford in där istället. Och då lär ju inte vara Yuki Tsunoda som är den första föraren man är intresserad av. Så det finns jag skulle säga många, många frågetecken här. Och i slutändan så handlar det ju om pengar. Vi måste komma ihåg att Alfa Tauri, som tidigare hette hette Scuderia Toro Rosso. En gång i tiden hette Minardi och var ett italienskt team, det team som Alonso faktiskt startade med när han kom till Formel 1. Och man köpte teamet för att göra det till ett så kallat B-team, och det hade man ju jättenytta av när det gäller Sebastian Vettel som tog den vägen till Red Bull och även Max Verstappen. Men precis som du säger, Filip, så de senaste åren så har man inte haft så mycket utav det samarbetet, och fjolårets totala missräkning i konstruktörsmästerskapet kan bli väldigt, väldigt kostsam.
Så såg det alltså ut på testerna, men som vi har sagt så många gånger så kommer det ju vara helt annorlunda om två dagar när bilarna rullar ut igen. Och framförallt då, enligt de själva, Alpine som kommer rulla ut med en synlig skillnad på sin bil. En märkbar uppgradering.
Kan det vara att den bilen är rosa då, eller?
Ja, det har varit sjukt om det var där de menar. Att de är askaxiga för att de vet att rosa färg är snabbare än blå färg.
Men väger lite mindre.
Vi släpper testerna nu.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och som då en tradition, eftersom att det var ett år sedan vi spelade in och den här långa traditionen är redan etablerad, va, så ska vi göra så att jag kommer med lite påståenden här inför säsongen. Det var det vi gjorde i vårt allra första avsnitt, Anna. Och nu är det avsnitt 51 här, och inför säsongen så kommer jag med påståenden inför eller om alla teams, och du bemöter dem då, så får vi se vart vi hamnar. Vi gick ju igenom dem när säsongen var slut, och både du och jag hade ju en del ställen som var mycket on point och mycket off point.
Jag tänkte bara tillägga att jag har inte sett de här påståendena innan, så att det är inte så att man kan kolla upp någonting direkt, utan det är bara att skjuta från höften.
Jajamän. Och vi får ju räkna med att vissa är vetenskapligt backade och andra är helt ur hållet på magkänsla och på konstig feeling. Mercedes. Det här är säsongen när Lewis Hamilton återtar tronen som snabbast i konungariket Storbritannien. Men det kostar i relationen med Russell och med chef Toto.
Ja, det kan mycket väl vara så att Lewis Hamilton återtar tronen, och det kostar extremt mycket i relationen till Russell. Däremot tror jag inte att det kostar i relationen till Toto Wolff. För Wolffen vill nog väldigt, väldigt gärna stötta Hamilton till att ta en åttonde VM-titel, för det skulle kunna göra även honom till Kaiser Über Österreich.
Ja, men jag säger inte att Hamilton ska återta tronen som snabbast i hela världen. Enbart i konungariket Storbritannien vill jag höja ett varningens finger i luften här.
Ja, absolut.
Men att han kanske går emot Toto en eller två gånger baserat på hur det ligger till. Eller att det är så att kanske Russell ligger före Hamilton ibland och Hamilton vill bli förbisläppt, och att det kanske blir lite, ja, det blir lite stel stämning där ibland.
Ja, det kan det säkerligen bli, men jag tror ändå att Toto håller Hamilton under sina vingar så mycket han vill. Därför att han vill nog väldigt gärna ha den där åttonde VM-titeln, om det är i år eller nästa år. Och då krävs det en kontraktsförlängning eftersom Hamiltons kontrakt går ut. Så att han kommer nog stötta honom allt vad han kan. Därför att Toto vill bli ihågkommen som den största teamchefen ever.
Som han redan kanske tycker sig själv vara, va?
Så kan det vara.
Red Bull. Kaffekaka, tredje raka.
Max Verstappen, you are a three-time world champion.
Och han kommer inte behöva fråga, am I the champion i Japan? För då är det redan klart.
Nej.
Oh, låt höra mer, du tror inte det?
Ja, alltså jag är tveksam här. Nu har jag lämnat mina kamikaze-tips och jag har lämnat mina alla möjliga konstiga tips i F1-biblar och i... Och det är alltid så himla svårt att göra det, för jag fick lämna kamikaze-tipset typ innan jag hade sett testerna och bibeltipset långt innan dess. Men det jag tror under den här säsongen, och jag kan mycket väl tänka mig att jag tippat olika, det är det som är grejen också, för man får lämna dem så tidigt. Men, så man får olika magkänsla liksom. Men jag tror att den här säsongen kommer att bli betydligt jämnare. Vilket gör att jag inte tror att han vinner i Japan, utan att det kommer att ta lite längre tid om han nu vinner. Så jag tror inte att vi har någon världsmästare i Japan. Nej.
Spännande, för det jag hävdar här är ju att han var ju överlägsen förra året, och det som hävdas här i mitt påstående är ju att han ska vara ännu mer överlägsen den här säsongen. Och Japan den här gången är alltså, han ska då bli klar champion, ja, i Singapore eller tidigare.
Det är 17 omgången av 23, och vad hade F1 älskat mer än att vi får ett avgörande om VM-titeln i Las Vegas? Och de senaste två gångerna som F1 har kört i Las Vegas har VM-titeln delats ut i Las Vegas. Så varför inte?
Ja, inte kaffekaka tredje raka enligt Anna Andersson alltså. Spännande, spännande, spännande. En av utmanarna går vi till nu. Ferrari. Två viktiga saker, kolon, har jag skrivit. Förbannelsen bryts i Monaco när Charles Leclerc tar pole, vinner racet och sätter snabbaste varv. Och man gör succé på det hemma, viktiga hemmaracet Monza med seger även där. Säsongen är räddad, men det blir inte mycket bättre än så.
Den där förbannelsen tror jag definitivt bryts i år. Det hade den gjort redan i fjol om de inte hade klantat till sig sådant i Monaco. Så att jag tror nog att Ferrari måste lösa sina interna problem i år. Fred Vasseur, det är väl egentligen hans enda uppgift som ny teamchef. Det är att hitta en struktur och se till att det fungerar. Sen om det räcker till VM-titeln, det är ju en annan sak. Men jag tror att nog att Ferrari kommer att vara med längre i år än vad de var i fjol. Men det framförallt så handlar det om att de måste hitta ett sätt att arbeta tillsammans. Vi kan ju inte se såna här klantigheter som i Monaco eller på Silverstone när de har en förare som är på väg och kan jobba om VM-titeln. Och så låter man den andra vinna på något sätt för att de ska tävla mot varandra. De har inte råd att göra det. Och det tror jag att Fred Vasseur, som är en racer i grund och botten, är mycket väl medveten om. Plus att han är faktiskt inte italienare, han är fransman. Så han har inte hjärtat på samma sätt, utan han kan vara lite mer iskall.
Mm. Så förbannelsen bryts i Monaco alltså. Och jag tänker ju att med tanke på Ferraris då påstådda downforce och problem med däcken, så kommer de vara bäst på stadsbanorna. Trots att Sergio Perez historiskt är också en bra förare där. Men att just på de här långsammare banorna, eller man ska säga stadsbanorna, så kommer Leclerc och Ferrari göra det bra ifrån sig.
Det är inte omöjligt.
Då går vi till Aston Martin. Felipe Drugovic, brasilianaren med det icke så brasilianska klingande efternamnet, tar fler poäng än Lance Strulovic, och Fernando Alonso gör sin bästa säsong sedan 2014 i Ferrari.
Fernando Alonso gör absolut sin bästa säsong sedan 2014 i Ferrari. Däremot tror jag inte att Felipe Drugovic tar fler poäng än Lance Stroll, för han kommer inte köra så många race i år, utan Stroll kommer att komma tillbaka och plocka några enpoängare här och var. Jag är tveksam till om Drugovic får så mycket mer än ett race.
Det jag vill få det till här är att Drugovic gör succé i första racet och med en bil som ser bra ut, och då tar han ett par poäng, och det kommer Stroll kämpa med. Men att Alonso då gör sin bästa säsong sedan 2014, det innebär, då körde han i Ferrari, då kom han sexa i totalen med 161 poäng. Förra året kom han nia med 81 poäng. Det finns fler poäng att kämpa om nu, men att han ska bli bättre än sexa, det är du med på.
Ja, jag tror nog att det kan bli en. Jag tror nog att han kan... Jag tror att i slutändan den här säsongen så har vi tre team som kommer att slåss om VM-titel och pallplatser, plus ett Aston Martin och en Alonso som kan dyka upp lite däremellan. Och när det blir en tight kamp så kommer de andra teamen att tvingas till att bestämma sig för vilken förare som de ska satsa på. Och då kan nog Alonso, han är ju fortfarande skurken i Formel 1, smita in och sno lite poäng här och var. Alltså det är väl helt tråkigt om jag bara sitter här och är välkammad hela tiden. Jag måste väl sticka ut hakan en gång, eller?
Minst sagt, det ska du göra så ofta det bara går, Anna. Ut med hakan. Ja, men då så. Ja. Vi går till Alpin. Innan race 6 på Imola så är Gasly och Ocon uttalat rivaler och har flera gånger på ett eller annat sätt sett till att den andra av dem tappar poäng.
Du är ändå rätt snäll som ger till race 6.
Ja, jag skrev race 2 först, men så tänkte jag, nej, men det måste ta lite tid och att de ska flera gånger innan race 6. Inte bara en gång, utan nej, men flera gånger ska de ha sett till att varandra, att den andra tappar poäng.
Ja, men det är väl inte helt otroligt.
Och att de är uttalat rivaler, att båda då har uttalat sig negativt om den andra innan Imola.
Genom att inte säga någonting kan man ju också vara rival, eller?
Ja, 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 absolut, absolut. Det är jag helt med på. Vi går till Alfa Tauri. Köps av Andretti innan säsongen är slut. Tsunoda får kicken och en jänkare blir klar för nästa säsong.
Colton Herta tänker du på. Det är väl inte alls omöjligt. Det där kan nog mycket väl vara så faktiskt.
Och det kommer vi... Tror du att man får reda på det inom liksom den närmsta framtiden? Eller är det så här, mot slutet av säsongen som man får reda på framtiden, alltså, hur det är för dem?
Det är ju så här att fram till och med den 30 april så ska man ha ansökt om man vill bli en del av F1, och det får max vara 12 team. Och vad jag vet just nu så är det väl tre team som har visat intresse, och Andretti är väl det som har varit tydligast i sitt intresse och som dessutom har en stor bas att stå på, ett land med en stor potential bakom sig. Så att, och de har ju dessutom varit nära att köpa det som nu är Alfa Romeo vid det tidigare tillfället. De var ju faktiskt överens, men sen så ändrades förutsättningarna under förhandlingen. Så att, ja.
Vi går till McLaren. Daniel Ricciardo får lite upprättelse när det visar sig att bilen inte bara är svårkörd, utan även att man den här säsongen inte kommer ta sig till Q1 en enda gång.
Till Q1 säger du. Q3 menar du väl?
Ja, förlåt mig. Omvänt.
Ja, precis. Q1 ska man ha med, va, från början. Men däremot kanske de åker ut i Q1 vid rätt många tillfällen i år. Jag tror att de kommer ta sig till Q3 också. Men jag tror inte att det är vid speciellt många tillfällen. I alla fall inte under inledningen av säsongen. Och Daniel Ricciardo får lite upprättelse. Ja, vänta lite här. Han var ju superkass i förhållande till sin teamkollega de senaste 2 åren, och har de skrapat ihop en dålig bil till i år så hjälper ju inte det honom. Han kan väl åka runt där i Las Vegas och göra sina donuts och vara nöjd med det.
Haas, Magnussen och Hulken, de kommer skämta om suck my balls mate alldeles för mycket, typ en gång per vecka.
Jamen, han prøver på udebanen.
Once again, most unsportive driver of the grid.
Suck my balls, mate. Suck my balls, mate.
Jag skulle tippa på att de första 2 månaderna kommer de skämta om det typ 3 gånger i veckan. Så vi kommer ju vara så trötta på det så vi inte vill se dem.
Så pass på redan under första helgen. Varje intervju så kommer man få höra suck my balls, mate, skämtet och referenser. Eller att det refereras till när de var osams tidigare i F1-karriären.
Det tror jag nog på, va?
Det är lite synd, för att det är jäkligt kul. Men det kommer ju bli tråkigt att det blir uttjatat, för att det faktiskt är en så rolig incident egentligen.
Ja, fast jag tycker redan nu att det har tjatats om det så oerhört mycket. Så sen det blev klart att Hülkenberg skulle komma tillbaks så har det pratats om det om och om igen. Så jag tycker nästan att det har tappat... Alltså klippet är fortfarande roligt, men jag tycker att det har tappat lite av sin charm.
Det har gått inflation i användandet av det där incidenten. Williams. Mittfältsplacering i år. Mycket tack vare att 2 bilar kommer ta poäng. Och inte tvärsist.
Nej.
Lika dåliga som förra året, eller?
Jag tror att de har för lång väg kvar för att nå upp till ett mittfält. Kan de ta sig förbi och ta en nionde plats i konstruktörsmästerskapet så har de gjort det bra.
Men troligtvis råmegasist.
Jag tror inte att de är lika mycket råmegasist som de var i fjol. Men jag tror att deras huvudmålsättning ska vara att ta fler poäng än i fjol, så får de se vad de andra gör.
Och då har vi bara ett team kvar. Alfa Romeo. Trots spekulationer om att båda förarna skulle kunna ryka när säsongen är slut, så kommer båda förarna att förlänga, mycket på grund av att de gör en lika bra start av säsongen som förra året och att det är superjämnt mellan de båda.
Nej, det tror jag inte.
En av dem ryker, eller båda?
Jag tror... Den där är svår, Filip. Den där är jättesvår.
Tack.
För att, ja, visst är det trevligt att berömma dig ibland. Men jag tror, alltså, Valtteri Bottas är viktig för Alfa Romeo. Han körde in otroligt mycket poäng i fjol. Han är erfaren, han har kört för Williams, han har kört för Mercedes. Han har ett kunnande. Det värderar man högt. Joe, å andra sidan, han har ju en helt annan marknad i ryggen. Och han har riktigt viktiga finansiärer för Alfa Romeo som vill sälja bilar i Asien. Men vad händer när Audi kliver in och får allt mer makt i teamet och får en helt annat framtidstänk kring vad man vill? Vad är det då man vill ha? Jag tror faktiskt inte man behöver de här kinesiska investerarna lika mycket som man behöver Bottas kunskaper.
Så Jian Yuzhou ryker och Bottas blir kvar?
Skulle kunna tänka mig det, ja.
Ja. Där har ni dem. Påståendena inför säsongen som jag tänker att jag ska leva på en liten stund i alla fall. Jag håller på Drugovic, kan jag säga. Jag hoppas på en riktigt saftig Drugovic-omgång första vändan. Och nu blickar vi fram då genom att kolla lite vad vi har framför oss om bara två dagar när det rullar igång. Men framförallt kval och race i Bahrain.
Ja, vad har vi framför oss? Bahrain International Circus. 5,4 kilometer. Vi ska köra.
International Circus. Ja, det är också sant att det är ju en internationell cirkus där.
Även ja, fast det precis. Är. Det är precis ja. Just det det är. Du fattar
Förlåt.
Min felsägning.
Ja, du menade det. Jag vet. Kör.
Precis. 5,4 kilometer. 57 varv ska förarna köra. De kör med sol, så de har ungefär 400 meter till den första kurvan. I fjol var en trestoppsstrategi som var den vinnande. Och Charles Leclerc vann från pole position. Carlos Sainz var tvåa. Precis som du sa, tidigare så bröt ju båda Red Bulls bilar. Lewis Hamilton trea, George Russell fyra och Kevin Magnussen tog en femte plats i sin comeback.
Vilket var otroligt då. Otroligt var det ju.
Ja, och sen fick han ju till en pole position senare under året, men det var den största stora grejen. Vi hade Valtteri Bottas sexa, Ocon sjua och Tsunoda åtta för ett år sedan. Tittar vi på den här banan så har Hamilton faktiskt tagit fem segrar, Leclerc en, Verstappen noll.
Ja, det är första racet på säsongen. Det är ju såklart någonting där. Men det är ju också något att de nu har kört alla de här varven. Att om det är någon bana som man har då färskt i minnet, nu kan ju alla de här förarna banorna utan till. Man har sett liksom Perez köra blindfolded med ratt på en bana genom att bara lyssna på motorerna och så vidare. Men att de kommer in så färskt med den här banan i ryggen när de har kört, om man tänker Alonso som har liksom bränt igenom 270 varv. Han var den som körde flest varv av alla undertesterna. Så är det ju också extra intressant där. Va? Men just att det kommer hända mycket grejer. Det blir, jag tänker också att det blir nytt för förarna att gå från testerna när de inte har då, för att liksom dölja saker och ting för varandra, att nu ska bilen maxas. Det blir ju nytt för dem också.
Tänker du det? Alltså, de flesta grabbarna där har ju hängt på några år, så att de har väl björnkoll på vad som är träning och tävling.
Ja, men just med det här med alla förändringar och bilen. Ja. Mm, det är någonting i alla fall. Förra året var det ju ett av årets höjdpunkter, det här racet. Det var ju, alltså, det är väl även i år på förhand såklart, i och med att det första, men även med facit i hand så var ju det här ett otroligt kul race att kolla på. Man flög upp och ner i soffan eller vart man nu var.
Mm, verkligen. Jag ska dock försöka sitta stilla så jag kan livea allting på Sportbladet både lördag och söndag. Du, förresten, hur går det med ditt managerteam då?
Mm, det ska tas ut idag, tror jag. Jag tror att jag kommer från början gå all in någonstans. Att jag satsar högt i början. Det får liksom bära eller brista direkt. Jag ska inte vara liksom jämn, fördela pengarna. Jag tar nog de billigaste och de dyraste istället för att liksom blanda liksom logiskt och jämnt och fint.
Mm. Jag har ju faktiskt snackat både med Marcus Eriksson som har tagit ut ett team och Felix Rosenqvist som har tagit ut ett och Johan Kristoffersson som har tagit ut ett, och det är lite intressant. Du kan väl kika sen när jag lägger upp de grejerna på sajten.
Du, Anna, det är flera stycken som har skickat bilder till mig på att de har varit inne i diverse butiker och köpt F1-bibeln och att de har den i sin hand bredvid kaffekopp.
Härligt.
Den är ute i butik och nu om det är onsdag så är det dags att ta sig ut och handla den här F1-bibeln om man ska hinna läsa igenom den eller vara något sånär igenom de alla sidorna innan race-säsongen drar igång helt och hållet, va?
Ja, men verkligen. Jag försökte ju få tag på en här i Ystad där jag bor, men de var slutsålda. Så att jag får nog åka till Stockholm till helgen och köpa en, tror jag.
Och när du ändå ska hit till Stockholm för att hämta en F1-bibel, Anna, så kommer det ju bli så att jag kommer tvinga in dig i vår tv-studio där vi kör en uppsnackschatt inför kvalet på lördag. Vi ska framförallt spela in lite poddar som kommer komma till användning framöver när det är långa uppehåll, och vi har lite spännande gäster och sådär som vi ska träffa. Och framförallt då innan säsongen drar igång på riktigt på lördag med kvalet, så vill vi att alla ni som lyssnar på Plattan i mattan ska hänga med oss på sajten och ställa era frågor till Anna. Kanske någon orkar ställa en fråga till mig som jag kan svara på, eller som jag inte kan svara på, för att vi tänkte att vi tar en stund och kacklar med er inför att kvalet drar igång. Och sen ska du sitta här på redaktionen och liksom snacka med läsarna och rapportera om kvalet.
Precis, det är väl tanken. Och sen så, ni som är lite sugna på IndyCar får ju hålla koll på bloggen i veckan. Där kommer jag nämligen att varva både F1 och IndyCar eftersom det är premiär för Marcus Eriksson och Felix Rosenqvist på söndag.
Ja, det är ju en dunderracehelg vi har att se fram emot med även F3 väl.
Absolut, Dino Beganovic kör också igång. Nej, men nu får vi faktiskt sluta kackla för jag måste jobba, känner jag.
Ja, iväg och jobba med dig, Anna. Jag går ut och gör det gamla vanliga. Så hörs vi och ses allihopa på lördag, för nu är det race!
That was some fucking Viking comeback.
Debris behind.
There's something dead with the engine.
And even you can't help with that.
What the? Yeah, what is this? Tractor? What is this tractor on track?
Set my balls, man.
Get my claps and steering wheel. Steering wheel. Claps and steering wheel here.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.